Då räcker vi.
Jajamensan.
Klara Fröberg.
Jajamensan.
Hur mår du?
Jag mår fint. Jag mår jättebra.
Vad härligt.
Hur mår du då?
Nej, men bra tack. Faktiskt bra. Jag känner mig pepp på livet generellt.
Vad skönt.
Få undantag. Ja, det är härligt. Jag har ju precis inlett en vecka med träning med min coach, Angelica Brage. Och det känns skitkul. Jag är ju faktiskt jätteträningspepp nu. Så både liksom av att få en programmering, men också att få jobba lite med saker som kanske inte jag har tänkt så mycket på, eller liksom att någon har grottat ner sig i min teknik eller liksom min stans eller ja, och så vidare. Så det känns jätteroligt.
Vad har du fått för uppdrag då den här veckan som har gått?
Uppdrag den här veckan är ju såklart att börja träna och känna av vikter lite och liksom känna att det blir lagom i mängd och så vidare. Det har vi en jätte liksom, noga att det ska kännas så att jag kan autoreglera och att vi kan autoreglera såklart vart eftersom. Men framförallt så har jag ju då i mina marklyft så ska jag jobba i min utlåsning. När man tävlar så är man ju godkänd när man har sträckt ut höften i marklyft och att den är så här tydligt så här utsträckt och färdig i rörelsen, då får man en down-signal. Och det har väl liksom, många tar ju det lite till sin ända och man är så extremt överdriven i att man drar, verkligen lutar sig nästan bakåt i toppläget. Och det gör jag väldigt mycket. Och jag bommar, det låter så här fel, det är klart att någonstans kommer du alltid bomma ditt lyft, alltså i något läge. Men jag har ju då i mina senaste tävlingar bommade jag ju mitt marklyft i toppläget, alltså i själva utlåsningen. Och det är en sån sak som jag ska jobba på. Och det är framförallt för att bli starkare där. Men för att också använda då röven i utlåsningen. Och att inte dra och fälla i ryggen. Det låter lite så här. Eller det är kanske svårt att fatta vad jag menar. Men att jag ska i alla fall jobba med själva tajmingen i utlåsningen. Så att jag blir starkare i den sista delen av rörelsen.
Jag tänker att det är ju en av de vanligaste saker som många behöver jobba med. Jag hade en PT-kund igår som jag jobbade med det med i marklyft, och jag behöver också jobba med det. Och det handlar ju om, minns du när vi gick den här utbildningen med Lars Berglund som är fysioterapeut och också forskat om skador inom styrkelyft och marklyft för diskbråcksskadade bland annat. Då tittade vi ju bland annat biomekaniskt på just utlåsningen i marklyft och kunde se att just från knä till utlåst så har vi ju dels högst skaderisk om vi drar ut marken med ryggen. Det vill säga att vi därifrån lutar oss bakåt som du brukar göra. Men det är ju väldigt, väldigt vanligt. Det som händer vissa, det händer ju inte dig. Det är ju också då att de får en väldigt rundad rygg. Och det är ju ett resultat av att sträckan kropp till stång förkortas. Så man försöker förkorta hävarmen där. Och om man kan därifrån, från knä till utsträckt, istället tänka fram med höften istället för att dra med ryggen, då lättar man ju av väldigt mycket ifrån belastningen på ländryggen och sätter den på benen och gluteerna istället. Och det är ju därför ett sumomarklyft där man från början redan står med skrevet närmare stången och får en kortare utlåsningssträcka. Det är därför ett sumomarklyft är mer dominant i låren än i ländryggen än i smala marklyft.
Ja, och det grejen är att det är verkligen en sån sak som det blir så tydligt när man tittar på det och får en instruktion att så här, det är ju klart, där ser jag ju själv hur jag liksom roterar i höft eller bäcken istället för att trycka fram. Och då blir det ju som att man blir det stora hänger nästan på bäckenet, eller i bäckenet. Och det är ju jätteroligt att någon så här säger till en att så här, det här ska vi jobba med. Och så gör jag ju det. Och nu jobbar jag ju med det i själva övningen, men sen också att man har övningar specifikt för att få jobba med den delen. Så det känns jätteroligt att göra det. Och så, alltså, det är så roligt, för jag, nu kollar jag på filmer och skrattar lite, och så har jag skickat nya filmer på min, liksom mina, på min teknik, och så ser man ju hur man gör andra saker. För när man, så funkar ju vi, eller jag, och så funkar de flesta som vi hjälper också, att det här, när man får nya cues och så ska man tänka väl så mycket på det, så glömmer man bort helt andra saker i sitt lyft. Men det är jätteroligt, och det är väldigt så här, nyttigt att jobba med, och det känns som att det är väldigt bra saker att jobba med utan att jag känner mig stressad för att jag också vill komma framåt i vikter. För jag ser verkligen det här som en stor nyckel i att kunna lyfta mer och verkligen kunna låsa ut mer vikt, för att jag har en jättebra tryck och startposition och startläge i vart jag hämtar kraften ifrån golvet. Så det är verkligen utlåsningen som blir min liksom, det svåra delen i lyftet.
Ja.
Så det känns jätteroligt. I bänken så jobbar jag vidare. Vi har gjort lite så små justeringar, och jag får liksom lite små justeringar utifrån när jag lägger upp, när jag skickar filmer så till henne. Så det känns jättebra. Och framför allt det handlar om för mig, vilket jag känner, och jag har jobbat med det väldigt mycket senaste tiden, för jag har ju legat på väldigt mycket mer reps nu senaste tiden innan jag började jobba med Angelica. Och vilket jag har känt att jag har blivit mycket stabilare i bottenläget. Och det har ju varit min så här, svaghet, att jag tappar i bottenläget, vilket gör att när jag kommer ner där så har jag på tyngre vikter inte ens kommit upp från botten. Och nu har jag ju fått, jag fick ju så här långa typ 3 sekunders paus och sånt de första passen. Det är ju skitjobbigt. Men så det känns så här att det är en jätterolig sak att jobba med, och jag känner att det är väldigt kul att ha så handfast, att nu jobbar jag på att bli stabilare i bottenläget och i liksom i hela bröstkorgen. För det blir också väldigt tydligt så här, och sen så får du andra vara lite så här, ben och sånt, men framförallt att det är där jag ska vara stenhård. Och det känns ändå som, jag tycker att jag börjar känna mig stabilare i bänken. Och det har ju såklart flera anledningar. Jag har ju jobbat mer bänk nu ett tag också såklart. Men också att jag har fått lite bra cues att tänka på. Så det känns jättekul. Och böjen, där jobbar jag på. Där ska jag bli ännu hårdare också. Så det är roligt. Men framförallt överkroppen. Det är egentligen liksom överkroppsdelen. Alltså lats och baksidan. Där ska, att jag ska bli hårdare och kunna hålla i mer där.
Ser fram emot detta.
Ja, jag ser bara fram emot att få lyfta mer. Det skulle bli så jävla roligt. Jag längtar så. Alltså nu har jag redan börjat längta till DM. Och nu har jag liksom precis börjat på den här träningen. Så det är nu jag har den här träningen när jag ska bygga upp och bli starkare. Och jag känner liksom redan att jag är så här pepp. Och att jag liksom känner mig stabilare på tyngre vikter. Så det är skitkul.
November 16.
Ja, då jäklar smäller i Örebro. Då ska jag fan ta medalj på DM. Du kör ju våran, vi har ju faktiskt för en vecka sedan ungefär lite mer lanserade vi Team Styrkebyrån, våran prenumerationstjänst.
Ja, det är jätteroligt. Sen vi släppte förra avsnittet som du säger så har det ju hänt jättemycket grejer. Vi var ju på väg att, när min dator kraschade på tåget förra helgen.
Ja, fy, det var fruktansvärt.
Jag backuppar ju min dator hela tiden, och vi jobbar ju mot Drive hela tiden, Google Drive, i våra dokument. Men just då hade vi både spelat in en podd med Linda Wedestig och släppt vårt senaste veckoupplägg. Eller vi skulle släppa vårt första veckoupplägg för prenumerationen. Och så kraschade min dator på tåget. Sen löste sig allt det, och det visade sig att jag hade en programvara som var lite kajko i datorn. Så det är löst nu, men det var lite stressigt där. Men precis, vi har ju släppt vår nya tjänst. Det känns jätteroligt. Tanken från början var ju att vi skulle göra en lite större grej och bygga en sajt där man kunde prenumerera på träningsprogram. För vi har märkt att många som följer oss vill egentligen bara träna och att någon annan säger till dem vad de ska göra, men också att många som följer oss tränar ensamma och inte har så mycket gemenskap kring det. Och då tänkte vi startar en gemenskap kring det, och så skickar vi ut träningspass för varje vecka, 3 stycken, sen har vi 2 valfria pass också, Och det har ju gått jättebra. Och då så kör jag det själv. För dels så kan vi utvärdera passen bättre och planera mer detaljerat framåt om en av oss hela tiden kör. Men också för att det blir roligare för alla om någon av oss faktiskt följer det här. Så,
ja.
Så jag har kört också första veckan och det har gått jättebra. Det har varit en ganska svettig vecka. Och jag har ju lagt till lite extra bänkpress för det har jag börjat tycka är roligt igen.
Ja.
Så det har varit skitkul. Så om man vill spana in det så kan man spana in Teamstyrkebyrån. Det vi har släppt nu är som en slags beta-version som vi har släppt tillsammans med våra följare där alla som är med får liksom vara med och utvärdera vartefter för så kan vi jobba vidare på vad vi skulle vilja ha i en lite större version kommande framåt. För vi visste inte riktigt om vi skulle både mäkta med det här eller om det fanns något intresse. Men det verkar finnas ett intresse. Så vi har ju ett gäng medlemmar nu som hänger i en Facebookgrupp och delar videos löpande av sin träning och snackar med varandra och utvärderar passen. Och det känns svinroligt. Så på söndagar 16:00 så får man ett mejl med kommande veckas träning och man får inte veta mer än det. Vi har ju gjort en plan för ett år.
Ja,
men
gud,
den
ja, vi har behåller
vi för oss själva.
Vi har en grundlig plan hur vi tänker progressionen över tid. Vilket är ju så jäkla roligt. För det är så, vi vill ju jobba. Alltså det är det vi älskar med det här också. Att just få ha så här, jobba med periodisering och hur man kan tänka över tid. Och just för faktiskt det här att, som du sa, att få träna och få träningspass som ändå är uttänkta, även om de inte är för en individ liksom enskilt anpassade som mitt program är, så är det ju ändå så här att det är för dig som vill träna allsidigt över en tid, så kommer du kunna få väldigt fina resultat i tanken. Så det känns jätteroligt och det är kul att du kör det, för det är också roligt när du blir arg på att typ jag har programmerat åttor och sånt. Och du kör, det som du sa, det är alltså tre pass som är grunden och sen så är det, finns det då ett liksom, extra pass som är lite prehab bodybuilding så, och ett som är rent så här, kort konditionspass. Och du har ju nu kört egentligen egen bänk för att du vill fokusera på bänken, så du har ju inte kört de passen utan du har kört de tre grundpassen och sen mer bänk. Och vilket är jätteroligt för du är ju också typ, jag skulle ändå säga att du typ är tillbaka i din bänk där du ändå var förut och du är ju väldigt stark i bänk.
Jag är väl rätt stark i bänk. Nej, men det känns roligt, jag ruttnade på bänk för att jag körde det så jäkla mycket och sen nådde jag ett stort mål för mig och då tappade jag motivationen, men nu är den tillbaka igen så nu kör jag vidare på det. Så Team Styrkebyrån hittar man i våran shop. Det kostar 150 kronor i månaden och det är ingen bindningstid, så om man pengarna 150 kronor dras varje månad den 27, så om man går med eller om man säger upp sitt medlemskap före den 27, då dras det inga pengar då helt enkelt.
Nej.
Så det är liksom, man kan ju, om man vill, då kan man ju vara med en vecka liksom. Och sen kan man hata det och lämna.
Ja, det får man jättegärna göra. Vi tror ju dock på att man behöver vara med lite för att känna att man får ut något av det.
Ja.
Men det är klart att du kan få pass för några veckor om du väljer det. Men så här, vi är ju också lite av den filosofin att vill man inte vara med och inte gillar det, då ska man inte vara med. Alltså det är ju våran, vi vill ju att de som är där ska tycka att det känns bra och att de får ut något av det. Det är ju liksom det som är hela syftet.
Mm.
Så att det är viktigt för oss, så vi får se. Men än så länge så är det tummen upp från de som har kört väldigt mycket.
Och just nu är det jättemycket belastade bärningar i den här perioden i programmet för att bygga mycket bål och jobba med hela kroppen. Så det är bärningar över huvudet, hängande, rackposition.
Och det kommer ju vara så här olika. Så det kommer ju vara också så här, det är ju så, om man är med under en längre tid, då kommer man ju ha perioder man tycker så här, för fan, det här är skitjobbigt, eller det här är skittråkigt, eller det här är skitkul. För det beror på vad man gillar. Det kommer ju vara olika. Så att det är det som är roligt, tycker jag också. Och det är det som är kul att programmera, att det är en variation, men att det ska finnas en tanke i det.
Johanna, jag tänkte vi skulle ta bara en så här kort grej den här veckan. Och lite uppföljning av det här. Vi har ju pratat om sömn i några avsnitt i september. Och vi har pratat en del om det här med att sluta hålla på. Och vi har pratat ganska mycket i den här podden om så här färre men värre. Och en sak som vi ofta återkommer till är ju det här, vad lägger du din tid på? Och om du adderar mer saker, till exempel att du vill träna mer, så måste du kanske ta bort andra saker. Och jag läste en debattartikel som jag skickade till dig som handlade om det här med skärmtid. Så jag tänkte bara dra en liten kortis om det.
Gjort! Kör!
Det finns ju en populär snubbe som heter Anders Hansen som har skrivit flera böcker. Bland annat om det här med vikten av motion. Och då pratar han främst om konditionsträning. Vilka positiva effekter det har på hjärnan som också kan hjälpa personer som har depressionsproblem och så, för att man utsöndrar så mycket bra hormoner när man tränar. Men han har också nu gett sig in i det här med skärmtid och sånt, och jag tror att han har ett tv-program nu där han pratar
han
om
har,
sådana saker.
Ja, han har, det är en gång i veckan.
Din hjärna, just det heter det, på SVT. Och då gjorde de ett program som handlade om det här med skärmtid, som pratade om riskerna med en skärmtät vardag. De tog bland annat upp det här med skärmljus. Det pratade du och jag om i sömnavsnittet också. Att det kan lura hjärnan att tro att det inte är så sent på kvällen, så man får svårare att somna och så vidare. Och just det här med att det är en mental stress hela tiden att bli avbruten av notiser och alla de här apparna, och att apparna liksom är gjorda för att vi ska fortsätta med apparna. Och då var det en debattartikel i Aftonbladet som skrevs av en skärmforskare som heter Siri Helle, som också är psykolog. Och hon skrev att hon uppskattade en diskussion om det här och att det är bra att man uppmärksammar det här ämnet, men att hon också tyckte att en viktig aspekt av det här med skärmar och skärmtid och sånt är att det finns också mycket forskning som visar på de positiva effekterna av det här med sociala medier och saker som händer på nätet. Och det är ju bland annat att vi, många upplever att man interagerar med fler andra människor, att man hänger ihop och får starkare relationer och bättre mående. Och här tänker jag ju till exempel på Styrkebyrån Community, vår Facebookgrupp, där folk har en jättepositiv ton och ett utbyte med varandra och delar varandras träning, men också det här nya som jag pratade om, Team Styrkebyrån och sådana saker. Och även att det finns ju jättemycket pedagogiska spel och utbildningar, och det finns ju också så här språk kurser och sånt som du kan läsa. Hon nämner bland annat språkappen Duolingo, som där man liksom levlar i att göra interaktiva språklektioner. Och det hon menade var att liksom beroendeskapande design är ju inte dåligt i sig, utan det beror på vad vi använder det till. Och hon reflekterade över att så här, man kan jämföra det lite med mat, att det finns ju bra mat, typ grönsaker, kolhydrater, protein, och sen finns det godis och efterrätter. Och alla människor vet ju om att vi inte bara liksom mår bra av att bara äta godis hela tiden, och att vi måste ha koll på de här sakerna. Och när jag läste det här så tänkte jag också på det, att i dagens mediebrus och mediesamhälle så blir det så himla polariserat hela tiden, att så här, det här är onyttig mat, det här är dåligt om folk inte rör sig, det här är ohälsosamt, och det här med skärmar och allting. Och jag tycker, jag vill ändå uppmuntra till att folk måste stänga av sina pushnotiser. För mig är det helt självklart som jobbar med sociala medier. Jag är inloggad hur mycket som helst hela dagarna och svarar på kommentarer, och jag spenderar också ganska mycket strötid. Till exempel så spenderade jag häromdagen ganska mycket tid på att svara ett troll som skrev elaka saker om vårt förra poddavsnitt, vilket jag höll på och larvade mig med och tyckte var ganska kul och sådär. Men jag har inte en enda pushnotis på min telefon. Därför att om någon vill mig något viktigt, tänker jag, så ringer de eller skickar ett sms. Jag har för sig inte ens pushnotiser på sms heller. Du är en av dem som är på dold till exempel, eftersom du och jag skickar meddelanden till varandra hela dagarna. Och du och jag är ju väldigt så i vårt företag att vi vet att om den andra inte svarar så är den upptagen. Och jag tror att folk måste faktiskt ta lite ansvar själva, vad de lägger sin tid på. Man kan liksom inte skylla på appar och telefoner när det gäller en själv eller sina barn, att de håller på för mycket och inte så här tar del av verkligheten. Alltså vi kan ju inte heller, det är ju väldigt dumt om vi låser in oss i ett hörn där vi säger att samhället ska sätta förbud på saker för att jag själv inte klarar av att hantera dem. Och jag tror att jättemånga skulle må bättre av om de hade lite så här aktiv, passiv tänk med vad de spenderar sin tid på. Alltså stäng av skiten, kolla på en film på Netflix istället, eller läs en bok eller någonting, och välj hela tiden vad du gör. Och Alltså det ser jag varje gång jag sitter och fika med kompisar eller är på ett möte eller någonting. Hur många det är som har så här notiser på sina telefoner så att det sitter och blippar och håller på hela tiden. Alltså jag loggar in på Messenger eller Instagram när jag aktivt loggar in där och så ser jag om någon har skrivit. Det är inte som att min värld går under för att jag inte har fått ett meddelande. Jag tror att jag har typ 80 stycken olästa meddelanden på Messenger från folk som inte jag känner som skriver till mig som frågar så här: hej, jag funderar på att träna mer biceps. Alltså, jag tänker inte svara på det för att jag tycker att de får kontakta mig via mitt företag istället. Alltså, man behöver inte vara tillgänglig hela tiden och man behöver också ta lite så här helhetsansvar över sin hälsa. Skärpning.
Ja, det var ju ett långt utlägg det där.
hur gör du med sånt där?
Först så tycker jag att det är ändå intressant. Jag som läser om hjärnan nu har ju tittat lite på det här. Och jag tycker han är ju, det är inte så att han bara tar det negativa heller. Han har ju många aspekter kring helheten.
Mm.
Han är ju ändå liksom brinnande intresse för det här med hjärnan och den utvecklingen och så vidare. Och ändå en sak som jag tyckte var ganska intressant, och det pratade han om i sitt sommarprat, och jag tror att han pratar om det även i sin bok Hjärnstark, Anders Hansen. Mm. Det är att våra hjärnor är ju lite så här, vi har ju, om man tittar på evolutionen av hjärnan och människan över tid, alltså, så är den här tiden vi lever i nu en liten fjuttig sekund i den totala evolutionen, alltså det här digitala. Vilket gör att så här, vi inte riktigt hänger med i våra hjärnor, alltså med förändring. Att det tar tid för hjärnan i förändring.
Mm.
Och att just det som du säger med att det finns så mycket positiva saker, det är klart att det finns det. Och att jag tycker också att man måste ta ett ansvar. Sen är det väl vissa saker som man kanske inte är medveten om eller som man inte tänker på. Men det är, apropå det där med motion, så är det ju faktiskt inte så att det bara utsöndrar positiva saker, utan man faktiskt ser det också att en del av hjärnan, som ju äldre man blir, blir mindre, den blir större eller liksom behåller sin volym av att motionera. Det är det därför man har den här rekommendationen 3 gånger i veckan. Att höja pulsen helst 40 minuter, 30 minuter ramar man helst 45 minuter. Det finns ju massor med andra, det handlar inte bara om att slå loss så här härliga hormoner som gör att man mår bra, utan det finns faktiskt det kan man faktiskt se så här när man har tittat på olika grupper, just det här med att faktiskt den delen av hjärnan som behöver få växa och inte krympa för att man ska behålla sig ung i hjärnan. Men det finns massor med saker som såklart är negativt, för det som också är ju att det, tyvärr så hamnar ju många i att man hamnar väldigt mycket bakom skärm och att vi inte rör oss överhuvudtaget, vilket i sig blir en problematik. Men det som du säger, det kan man ju inte lägga ansvar på samhället, det måste man ju lägga ansvar på individer.
Mm.
Alltså, vi kan ju inte säga så att vi ska förbjuda saker för att vi inte ska göra det. Och jag tror också att folk idag är alldeles, de tror att de är mer att de behöver vara mer tillgängliga än vad de behöver vara.
Alltså verkligen. Att
man skapar sig någon typ av så här, jag måste vara hela tiden. Jag har i perioder satt på vissa notiser på grund av anledning. Men jag är också så här att jag har, och det har du lärt mig ska jag säga, det har du varit väldigt på mig, just det här med, för jag har ju alltid sagt så här, gud, hur klarar du att jobba med sociala medier på det här sättet hela tiden? För det är ju en sån sak som alltid har stressat mig mycket mer. Alltså då pratar jag om det professionella, liksom, inte i att bara slösurfa i min egna liksom, kanal eller något. Men, och det är ju just det här att man faktiskt aktivt måste ha, så här, nu sitter jag och gör det här. Alltså nu avsätter jag tid för att sitta och göra det här. Och det tror jag att många kan ha nytta av. Att liksom bli mycket, mycket mer noggranna med att avsätta tid för de saker man ska göra om man vill göra saker online. För att istället för att hela tiden gå och göra småkika. För det gör ju också att man blir ju mer off. Alltså har en person en telefon i handen och smågör saker, så hänger de ju inte med i det som händer runt om.
Nej, precis.
Så, nej men verkligen att ta mer ansvar själv. Jag tycker definitivt, alltså stänga av notiser borde alla människor göra idag. Ja, och sen så borde man, jag gör faktiskt när jag kommer hem oftast, så jag har blivit bättre på det, och jag ska bli ännu bättre på det, men jag lägger telefonen upp och ner. Så det blir liksom, jag tänker inte ens på att den ligger där. Det ligger liksom i bredvid en låda typ. Och bara så får den vara där. Och för att inte också gå, för ibland går, blir det också att man går förbi och så tittar man så här om det är någonting. Och det är också jättevärdelöst.
Mm.
Jag kan också komma på mig själv hur jag sitter ibland och gör någonting. Och så inser jag så här, nu blev Ludde lite gnällig. Så bara, ja, det är ju för att han vill upp min uppmärksamhet. Och så sitter jag med telefonen. Det här hade jag kunnat gjort när som helst annars. Mm. Och nu blir jag irriterad på honom för att han blir gnällig. Men det är egentligen jag som har tagit upp telefonen och hållit på med någonting. När han kanske vill visa mig eller säga någonting. Mm. Alltså lite det här att så här, var lite mer där du är.
Ja, det är ju extremt latent. Och det kräver ju att man har ett mer liksom, aktivt tänkande kring hela sin närvaro här på jorden.
Ja, men
förhoppningsvis
så
har man ju också andra saker för sig som man vill göra hellre än att ströskrolla. Men det är kanske just den här tiden efter, innan man ska gå och lägga sig när man är väldigt trött och sådär. Men jag tycker ändå, jag vill ändå slå ett slag för internet som ett demokratiskt nätverk som har varit viktigt för liksom den arabiska våren, för demokrati på nätet. Och jag som har jobbat också mycket på Internetstiftelsen, som ja, man kan kolla upp vad det är om man vill, men där jag var pressansvarig ett tag och fick ofta frågan så här, kan ni lägga ner den här sajten, för den, där sker det olagliga saker. Men där var hela tiden vårt svar att så här, vi kan bara lägga ner en sajt om polisen säger att vi kan lägga ner en sajt, för vi kan liksom inte gå förbi den juridiska processen och låta personer som inte är poliser bestämma vad som är rätt och fel i samhället. Och internet, därför är jag till exempel också emot ett porrfilter som många pratar om i skolan. Därför att det som händer om vi börjar sätta filter på internet och sätta förbud på appar, då börjar gränserna bli väldigt svåra att dra kring vad som är rätt och fel och vilka är det som ska kunna avgöra det. Och det har man sett till exempel i USA där man har tillåtit en lag som gör att till exempel teleoperatörerna kan släcka ner sajter och så vidare. Och det som blir är ju, om man skulle överdriva det, att så här, Telenor skulle kunna bestämma att styrkebyrån.se inte skulle kunna få ligga uppe längre, och då har vi ett stort demokratiskt problem. Och jag tycker att sådana här saker handlar återigen om individen, att är vi rädda för vad våra barn gör på nätet, då måste vi prata med våra barn, inte lägga det ansvaret på skolan eller på att liksom bredbandsbolaget ska stänga ner Pirate Bay, utan vi själva måste liksom aktivt utbilda oss. Och många runt omkring oss idag, föräldrar och alla möjliga, är själva skitdåliga på vad som händer på nätet och vad deras barn gör på nätet, och pratar väldigt lite med sina barn, men lägger hela tiden över så här att samhället ska bestämma åt dem och se till att inte barnen hamnar i stök och bus och sånt där. Och ja, det där, jag tycker det, liksom lite mer så här, ta lite ansvar.
Men det där är ju återigen att man inte tar sig tiden att lägga den energin på sådana saker. Alltså det handlar ju återigen om prioriteringar. Och ja, gud, jag vet, så här, det är också en sån här diskussion som varit, vet, så här, vad barnen får för mat och så vidare i skolan och hur mycket de är ute med dagis och sånt. I min värld så är det så här, det där är bara enbart ditt egna dåliga samvete att du inte lagar den maten hemma eller ute lika mycket med dina barn. Alltså,
ja.
Sluta lägga allting på skola, dagis och så vidare. Mm. Där är barnen, de ska lära sig saker, de har jättebra läroplaner, det finns massor med bra saker i skolan. Men det är liksom ditt ansvar att uppfostra dina barn vad det gäller alla saker. Alltså hur man beter sig, hur man är på nätet, vart man är på nätet och vad man gör. Alltså det är liksom, det kan man inte lägga över på någon annan. Men det kräver ju extremt mycket tid. Alltså nu börjar ju min äldsta komma upp i den åldern där hon efterfrågar liksom, får jag ha det här och får jag vara med här och så vidare. Det är ju bara vårat ansvar att sitta och att svara på och liksom hjälpa henne och se till att hon hamnar rätt och vet vart gränserna går, vart man säger ifrån och när man säger till en vuxen och så vidare och så vidare.
Mm.
Så det är liksom, jag kan ju inte lägga över det på någon annan än mig och min man.
Nej, och när det gäller just den här diskussionen med porrfilter, är det att sätter man in sådana i skolan och så vidare, så innebär det också att barnen inte kunde komma in på rfsl.se, rfsu.se, information om till exempel sexualupplysning som kan vara jätteviktig för barn. Och det blir just det här, vem ska bestämma vad som är rätt och fel? De värderingarna måste du få med dig hemifrån.
Ja, verkligen.
Ja, så,
det är viktigt. Det är jätteviktigt. Ta ansvar.
För att knyta ihop det här så tänker jag just på det här med sömnutmaningen och så vidare. Jag driver fortfarande den stenhårt. var mer lat hemma, gå och lägg dig tidigare. Jag har hållit i det faktiskt bra själv. Just det här, planera in tid att varva ner på kvällarna, stänga av skit, planera in tid på morgnarna så att du har lite mer tid. För jag tror jättemycket att det kommer ge mig positivt i min styrketräning. Jag börjar bli äldre, jag måste liksom, ja, det är därför jag slutat jobba på kvällarna och sådär.
Ja, du har börjat bli äldre nu så du kan inte jobba på kvällar längre. Det var en bra sammanfattning.
Ja, men de som lyssnar på det här är ju precis undrar varför inte vi pratar om träning. Men det här hänger ju ihop med träningen. Väldigt få som lyssnar på vår podd har problem att få till träning. Träning ur våran målgruppsperspektiv handlar inte om hälsa. Utan alla vi som lyssnar på den här podden förena sig att vi tycker att det är sjukt kul att lägga på ett till kilo på den där skivstången. Det är ingenting som kommer göra att vi mår superbra och lever längre i det långa loppet, utan de sakerna, det är alla de här sakerna runt omkring träningen. Så att man får också skilja på det, så här, prestationsinriktad styrketräning och hälsa. Och nu pratar jag om hälsan, och har man en bättre hälsa, mindre stress, bättre sömn, bra relationer och så vidare, då kommer man kunna se det på den där skivstången också. Det är ju där jag upplever att våran största målgrupp har sina luckor liksom, i sitt mönster.
Mm, det är bra. Så summan av kardemumman i den här första delen. Stäng av notiser, skärp dig, lev i nuet.
Exakt.
Bra, vad skönt. Ska vi gå vidare då?
Ja.
Nu har vi haft workshops ganska nyligen här för en vecka sedan.
Mm-hmm.
Ganska många också. Träffar ganska mycket människor som hör saker hit och dit. Och vi har ju så här länge bara, vi får ju lite panik på alla de här cuesen som folk får hela tiden. Alltså på gymmet av folk som kommer fram och säger till personer så här, gör si, gör så. Alltså det, är ju, det tar ju liksom aldrig slut. Man kan ju tänka så här, men det där händer ju inte. Det är bara vi som sitter och håller på. Men det är ju ständigt någon som säger någonting. Jag har en PT-kund som har kontor på flera ställen. Så att hon började träna på ett nytt gym till exempel. Där det var väldigt mycket mer folk på gymmet än vad hon är van med här hemma när hon är i Stockholm.
Mm.
Hon tränar på ett mycket mindre gym då. Och hon bara, det är ju helt sjukt på gymmen. Hur mycket folk som kommer fram och säger saker sen när man är på så här stora öppna gym.
Mm.
Och det är ju verkligen så, det är ju verkligheten. Så idag tänkte vi fan prata lite cues som suger och säga vad jag tycker och tänker. Eller hur?
Ja.
Vi är lite arga idag, jag vet inte. Vi känner oss, skärp er igen. Så.
Ja, men det är härligt. Och jag tänker vi går rakt in i det. Och de cuesen som vi har tagit upp idag, de gäller framförallt knäböj. Men de går att applicera på andra övningar i gymmet också. Och det här är alltså såna här saker som vi ofta får höra. Jag säger nummer ett, Johanna, så får du kommentera det. Folk som säger, du är en typisk highbar-böjare, eller du ska böja lowbar. Och om du böjer lowbar, då ska du ha platta skor, inga lyftarskor. Om du böjer highbar, då ska du ha lyftarskor. Vad säger de där?
Jag säger att titta på alla världsrekord som finns och se hur olika böjarna ser ut. Alltså alla böjer olika. Det är liksom, det går inte att säga så här, du ska göra si eller så, därför att vi ser olika ut. Och vi har olika långa ben, vi har olika långa lemmar, alltså olika långa torso. Alltså vi är, alla människor ser, och ställ upp 10 pers så kommer alla ha olika böjstil.
Mm.
Och det är väl, det är någonstans det vi vill försöka ta bort från alla när de kommer till oss. Att så här, lägg inte energi på hur den personen böjer. Titta inte på personen och tänk att så ska jag böja, utan fokusera på din kropp. Och känna efter där du känner dig stark och stabil. Där du känner att du har ett bra tryck och så vidare. Och de som kan gå till någon som säger efter typ 30 minuter. Så här ska du göra och så här är din böjstil och du ska stå så här och så här. Då tycker ju vi att man ska dra öronen åt sig lite. Att liksom, det finns ingen person som kan titta på någon på 30 minuter och säga så här ska du böja. Och vi är jättetydliga med det i våra workshops. Att vi pratar om generella riktlinjer, vi pratar om de principer som finns, alltså hur våra kroppar rör sig, hur skivstången rör sig och så vidare.
Biomekanik.
Ja, men vi säger aldrig stå så här med knäna pekandes åt det här hållet och så vidare. Utan vi är väldigt tydliga med att så här, folk ska alltid börja böja och sen tittar vi på så här, känner du dig stabil? Hamnar du konstigt? Ja, men okej, testa det här. Alltså, så att just det här att så här, det kommer inte se likadant ut. Och därför så, det finns inte heller så här typiska high och low bar böjare som är det klassiska, som du sa precis, att då ska man stå så och stå. Utan vi brukar ju säga så här, lägg stången där det känns bekvämt, börja där. Sen är det klart att man kan hitta, när man har jobbat med en person, att man kan säga så här, men du gör kanske så här väldigt dominant så här, testa att flytta ner stången eller testa att flytta upp stången och så vidare. Men jag menar, det är ju fortfarande inte så att du går och säger så här, om du har stången där ska du ha sådana skor och så ska du stå så, för det kommer inte funka så. Så det, nej, stopp på det, ingen sluta hålla på.
Exakt, dra öronen alla åt dig om någon börjar gå ut och ge high bar och low bar diagnoser på gymmet.
Man kan alltid säga så här, ja, men jag håller på att fokusera jättemycket på medius här i sätet för att jag har jätteproblem med den i min utåtrotation. Då kommer folk inte säga någonting, hitta på någonting. Ja, men det, sluta med det, sluta upp med det. Nummer två då, säger jag Klara, så får du resonera. Chest up.
Ja, det är ju en klassisk så här, för oss som också jobbar mycket kring crossfittare så finns det ju en sån gammal chest up, ass out. Det är en vanlig sån cue. Och det kanske hänger ihop med tyngdlyftningsböj, vad vet jag, där man har en väldigt så här upprest böj. Problemet är att när man säger till folk att så här sträcka på en kroppsdel, och vi kommer till det även ihop med punkt 3, så är det oftast att då hamnar man i en oneutral position. Och det här är samma sak som om du säger till någon att de ska tänka på sin hållning. Du brukar alltid visa det så roligt, Johanna, på våra workshops. Säger du till en person så här, tänk på din hållning eller sträck på dig, så skapar de automatiskt en anspänning i ryggen som är allt annat än neutral, och man blir liksom översträckt och väldigt anspänd. Och alla kanske inte ska ha chest up i sin böj. Du har en ganska framåtfälld böjstil, men du har också en väldigt långa lårben. Och att säga just så till en person kan ju göra att den hamnar just i en hyperextenderad rygg, vilket kanske blir en större stress för ryggraden än vad det bara blir med, alltså om man säger någonting annat till den personen, typ tryck på mer med bena. Liksom.
Ja, och jag tror att ibland så tänker jag att när det gäller sådana här cues, så egentligen kanske i grunden det inte finns ett fel i det. Alltså det kan finnas en tanke med chest up, men det blir fel när man ger den cuen för många. För att man hamnar i att liksom står och trycker som en jävla pilbåge och tappar all. Det skulle jag säga är den vanligaste som vi ser när man tittar på dem som har den cuen i huvudet, att de får en banan, liksom helt bananrygg, och att de tappar all anspänning i bålen, att de inte har något tryck, vilket gör att sen får de ont i ryggen. Inte alla, exakt, men en del av det är just exakt det som händer.
Ja. Nummer 3 hänger ihop med den här, som sagt. Ha en rak rygg. Det här har man ju ofta i marklyft också. Försök ha en så rak rygg som möjligt. Vad säger du om det, Johanna?
Ja, det finns två delar i den. Det ena, när man säger rök. Rak, det är att man tänker att man ska sitta upp som en pin, alltså så att du böjer liksom en jätteöverdriven tyngdlyftningsböj. Alltså där du sitter ner väldigt djupt och där ryggen är helt upprest och typ lite så spikrak. Att det blir liksom en jätteonaturlig rörelse. Så det är en del i rak rygg. Men också i rak rygg är att man, det här att du inte ska ha någon kurvatur i ryggen. Alltså att man nästan, det blir att man skapar tvärtom och bröstar upp sig och blir helt liksom upprätt. Det gör ju att man tappar sin neutrala position. Alltså att man istället man tar ut rörelsen för tidigt till exempel i sin böj eller i sin marklyft då, för den delen också. Vilket gör att man får en onaturlig rörelse. Och det gör ju också att man ofta skapar en överextension i bröstryggen. Alltså, när man har det här, att det blir liksom en helt onaturlig rörelse. Och en del i det här, som jag sa då, med, när man sitter helt upprätt, det är att man har en bild av att man inte får fälla fram överkroppen. Så att rak i ryggen som är att man inte får en kurvatur, men också att man är upprätt och inte vågar fälla lite. Och för jättemånga så behöver man fälla lite i överkroppen. Och inte fälla då i ryggen utan i höften. Att du kommer lite framåtlutad. Jag har ju väldigt mycket framåtlutning i mina böj. Men, och det är ju, om man tittar på min biomekanik så behöver det vara så för att det ska bli, jag ska kunna vara stark och stabil. Medan en annan person har en väldigt upprätt men får ju en stabilitet av att våga fälla fram lite grann. Mm. För har du en tung vikt på ryggen så kan du inte sitta helt upprätt med stången. Om man jämför till exempel med en tyngdlyftare som sitter jätteupprätt men den har ju en skivstång fram.
Mm.
När den ska då pressa upp och ställa sig upp efter en vändning. Så att just det här att det är okej att fälla fram lite och man behöver inte vara spikrak i ryggen.
Det sa jag till flera stycken när vi var i Malmö och Göteborg. Unna dig själv lite framåtfällning.
Ja.
För att ofta är det så att någon har sagt, det är en till grej folk säger på gym. Någon har sagt så här, du faller fram för mycket i dina böj. Vilket är, och det är precis det som är med såna här cues. Att säger vi till någon, försök att inte böja så mycket på knäna när du går. Då kommer personen börja gå som att den har en pinne i röven.
Ja.
Och om du säger till någon, försök att inte falla fram så mycket. Kommer personen göra allt den kan för att sitta så upprätt som möjligt. Och då blir det som när folk sätter sig på en stol. Och det går typ inte att komma ner under parallell överhuvudtaget. Så just unna dig själv lite framåtfällning och hitta bara en skön balans i kroppen.
Jag tror att det hänger ihop med att vi ska ändå vara tydliga med att det är en skillnad i att falla fram och ha skivstången framför kroppen, alltså framför fötterna, så att du får en liksom annorlunda tyngdpunkt. Det är ju inte det vi menar, utan det här, för de här personerna så handlar det snarare om att tyngdpunkten ligger nästan bakom kroppen när de sitter så upprätta. Alltså
ja.
att det blir en, för vi vill ju fortfarande ha tyngdpunkten i centrum, och oftast får vi det i en liten framåtfällning, även om även om den är olika för många. Så att det är inte så att vi sitter och säger så att du ska vara helt framåtlutad och ha skivstången över nacken framför fötterna och göra någon typ av brytböj, utan just det här att du behöver inte vara helt upprätt, utan skapa en stabilitet genom att få ha skivstången i mitten av kroppen liksom, där du är som starkast. Men du, fyran då? Det här, jag säger cute här. Börja med rörlighet om du är stel.
Ja, alltså det här, den här cuen har ju fått massor med människor de senaste åren att sluta knäböja och sitta hemma och göra någon sån här squat-rutin och sitta med pinne och sånt. Och grejen är, det är helt fel. Därför du kommer aldrig bli bättre på att böja om du inte får böja. Och väldigt många människor får en rörligare, bättre böj om de lägger på mer vikt på skivstången. Och det här beror bland annat på just det som du var inne på, Johanna. Att tyngdpunkten kommer att förflyttas för en person som får mer vikt på kroppen. Därför att om du har en kropp och så försöker du böja med en pinne, då kommer din egen kropp vara centrum för tyngdpunkten, eller hur? Men om du lägger på tyngre vikt på ryggen, till exempel än vad du väger, vilket du gjorde idag, Johanna, när du böjde 102,5, då kommer ju din tyngdpunkt behöva förflyttas lite mer bakåt, eller hur? För att tyngdpunkten, den själva stora massan, kommer befinna sig bakom kroppen. Det kommer kanske generera att ditt arsle kan sätta sig ner längre ner i din böj för att tyngdpunkten just då förflyttas.
Exakt.
Och tyngdpunkten när vi böjer kommer du känna om du kommer ur balans. Precis det du sa innan. Antingen hamnar man kanske väldigt mycket på tårna och stången hamnar utanför kroppen. Eller så hamnar man nästan på hälarna och känner att man faller bakåt. Då har man liksom tappat balansen. Men vikten på stången kommer att reglera det här själv. Och många får en mer liksom vertikal stånglinje. Daniel på Styrkelabbet skrev en jättebra artikel om det här för några veckor sedan. Som man kan titta på om man vill. Just det här med stångbana. Därför går det inte att säga till en person i vår Facebookgrupp som står och böjer med liksom en sån här 20 kilo stång bara, att de ska filma sig med den här appen som filmar stångsträckan och sen säger att de ska jobba lite mer med sin rörlighet. Alltså vi hade ju en kollega på vårt förra jobb som är skitatletisk, värsta idrottaren, som hon kan inte komma ner under parallell under 100 kilo, men hon böjer ju mycket tyngre än det, alltså i sitt 1RM. Det betyder ju inte att, alltså det kommer inte ge henne så mycket att gå hem och sätta sig med pinnen. Sen absolut om du vill så här, stretcha dina fotleder lite, jobba med att öppna upp höfterna. Ofta så lägger ju du och jag in sådana rörelser i uppvärmningen i alla våra program för att det också ska bli skönare att böja. Men det kan också vara så att en stel person är svag. Alltså
ja.
En stel muskel är väldigt ofta en svag muskel. Om du jämför det till exempel med stela axlar. Många blir ju betydligt rörligare i axlarna om de blir starkare i bänkpress till exempel, för att de helt enkelt blir stelare. Och det är samma sak när det gäller böj. Så just det här, nej men du ska nog inte böja, eller ha inte lyftarskor för att du behöver jobba mer med din rörlighet i fotleden. Nej, du behöver kanske inte alls göra det. Du behöver definitivt i alla fall inte sluta böja, för du kommer definitivt inte bli bättre på att böja om du slutar med det och sitter hemma med din pinne. Jag blir så upprörd när jag tänker på det här.
Och det är också, det är precis som du sa, och det är återkommande för oss också, att när vi hjälper och tittar på teknik och så vidare när vi har workshops, så det finns ju ingen idé att börja gå in och fundera så mycket över tekniken med en 20 kilo stång.
Nej.
Alltså, det är ju jättestor skillnad att få ha lite vikt på sig. Sen är det klart att det är en annan sak om man totalt faller eller inte kan hålla någon typ av balans.
Ja.
Men det är fortfarande så att, bara för att du inte gör det med en pinne, så är det inte så att du inte ska lägga på vikt. Jag vet, det är ju många gånger som man läser också så här, först jobba med din mobility. Använd pinne och gå. Du får inte börja lägga på vikt om du inte kan göra det och så här med en pinne och så vidare. Det är så jäkla mycket. Det gör ju bara att folk inte blir så starka som de kan bli.
Ja, och tror att det är något fel på dem.
Ja, och det är ju med knäböj. Alltså med knäböj så blir du starkare. Med knäböj blir du rörligare. Och har du lyftarskor och kan göra en djupare böj, så kan jag lova dig att du kommer bli både starkare och kunna göra djupare böj, även om du har lyftarskor. Så man behöver inte vara så jäkla rädd för allt sånt där. Det är ju så jävla mycket skrämsel hela tiden.
Exakt. Och vet du, Johanna, jag har både lyftarskor och low bar när jag böjer. Och
ja, det är helt fruktansvärt klart. Fast du sitter inte så upprest. Jag kommer på det. Vi säger oftast att du sitter ganska upprest, men du gör egentligen inte det. Nej, jag vet. Vi måste börja analysera det här.
Jag måste gå in och läsa på Scott University.
För sig, allt är upprest om man jämför med mig. Det är så jävla bra. Jag har kollat på den filmen från SM, det är så roligt. Mitt andra lyft, tror jag att det var, när jag tangerar 140, ja det är det. Så kommentatorerna, de bara, och det var mycket rygg i det här lyftet, men upp kom den. Intressant.
Ja, ja, och vi ska återkomma till det här också med att tävla i SM.
Ja,
vill jag bara säga.
Det ska vi återkomma till. Okej. Känner du att du är lite stel, så böj för tusan gubbar och gå inte på det här med att sitta med en pinne tills du blir färdig i din rörlighet. Det,
nej,
det
och vem har
så
tid med det?
Exakt.
I allt som vi ska hinna med hela tiden.
Nej, fasen.
Nej, men jo, men vet du vad? Vi kryper runt lite på trottoaren utanför eller på en trappa eller någonting och gör lite så här ödlegång. Det har vi tid med. Det gör vi. Och då nu, blir vi nog bättre på knäböj.
Nu känner jag att du är lite arg, Clara, men jag tycker också att de som vill krypa runt och göra ödlegång, de måste också få göra det.
Ja, men de kanske inte kommer röka i böj för det.
Nej, men jag tänker så här, nu måste vi ändå dela. Nu tycker jag att du är så himla hård mot allt. Alltså så här, man måste ändå så här, någonstans gå till botten med det här.
Ja, men det handlar hela tiden om syftet.
Syftet handlar alltid om, men framför allt det handlar om i det här, och det vi vill så här pekfingra på, det är så här, kom inte och säg till någon att de ska sluta böja och jobba med sin rörlighet om de vill träna knäböj. Det är det. Nej. Sen om du vill göra ödlegång eller vara en ödla eller göra sådana övningar, då får man göra det om man mår bra av det. Men då kan man inte heller tro att man ska bli rörligare i knäböj. Eller exakt, starkare för den delen. För du har ingen nytta av att vara någon typ superslämmig person, tänkte jag säga. Slämmig var fel ord. Vad heter det? Så här ödlig person. Och sen vill du lägga en skivstång på ryggen och tro att du ska kunna göra vikt. Eller lyfta mer vikt. Du kommer ju inte bli starkare för det. Förstår du vad jag menar?
Jag älskar det. Okej, nu kommer vi till nästa som också är en favorit. Och den här är ju väldigt vanlig. Och det är ju knees out. Alltså att man använder som en cue att en person ska tänka. Och det kan ju vara sådana som jag, som har någonting som kallas för valguserande knän. Vilket beror på att mitt lårben fäster in ganska inåtroterat i min höft framifrån. Och när jag tar kraft från botten av en böj och upp, så vinglar mina knän och har en tendens att då falla inåt. Det här kallas för att valgusera med knäna. Här kan man hitta jättemycket läsning på nätet om det här med valgusering av knäna är så farligt som man har trott. Det går att jobba med saker för att få bort det här. Men att säga till en person att den ska tänka ut med knäna i sina böj. Vad säger du om det, Johanna?
Ja, men jag tänker att det egentligen inte är illa ment. Jag känner att jag behöver vara lite så här goda personen idag. För nu jäklar kör du på här och stryker allt under marken som
det
är ödlig.
Det är content.
Men det som blir väldigt fel om man säger knees out, eller alltså trycka ut knäna, det är att om en person står som många böjer med lite bredare stans och tårna snett pekandes utåt, och så säger man tryck ut knäna, så kommer du inte få någon som helst hjälp av det i din böj.
Nej, för vad är det man egentligen vill uppnå trycka knäna utåt?
Nej, det man egentligen vill uppnå på är ju att slå på medius, alltså den mellanmuskeln i rumpan. Och att använda hela sätet för att få med sig kraften från rumpan. Och det som man kan, alltså det är egentligen att få en rotation i lårbenet.
Ja, det är ju att få en större utåtrotation i lårbenet istället för att motverka den här inåtrotationen.
Ja.
Det är ju gluteus medius, är ju en muskel som är ytterst involverad i utåtrotation och även att stabilisera knäna i sidled.
Ja. Och då om vi trycker ut så kommer vi inte slå på den per automatik för det blir inte så per automatik. Däremot det vi vill göra, det är att vi vill skapa en vi brukar ju säga så skruvstädskänsla, att man liksom sätter fast fötterna i marken och tänker att rotera, alltså visa sömmen på insidan av låren. Framåt. Alltså,
eller
om man
förhoppningsvis ingen söm. Om man tänker Frankenstein.
Nej, sömmen på tightsen. Om man tänker att man ska rotera lårbenet i sin liksom i höftben, eller i höften och visa den sömmen på byxorna för den som står framför. Att det är det man egentligen är ute efter för att stabilisera. Det handlar inte om att trycka ut knäna. Och det kan ju bli lite miss i kommunikationen och förståelsen. Och du kommer inte få hjälp av att bara trycka ut knäna. För det kommer inte hjälpa dig att slå på den muskulaturen du är ute efter. Men jag tror att egentligen är det man menar när man säger knees out.
Exakt. Alltså, så det blir lite missförstånd, Q. Och jag upplever att de allra flesta, om man verkligen tokgeneraliserar, jag ingår ju till exempel inte i den gruppen, de får ju en bättre böj, speciellt om man är ovan vid att böja, så får de en djupare och en mer stadig böj om de står, som du sa, lite bredare med tårna pekandes utåt. De här personerna har ju oftast inte heller problem med valguserande knän, utan det är ju sådana som jag som är inåtroterade och står ganska smalt. Och står man väldigt mycket rakt fram med tårna när man böjer, då kommer man känna jättetydligt om man vrider lårbenet i låret. Men om man då redan står utvridet så kommer det inte hända så mycket med rumpan om du trycker på ännu mer. Man kan prova att sätta sig ner i botten av en böj och trycka knäna utåt och känna om det hjälper en att få någon slags kraft uppåt. Det gör det inte. Och sen kan man också prova då att stå med tårna pekandes rakt fram, lägga händerna på stjärten och försöka att vrida lårbenet utåt. Då kommer man känna att förhoppningsvis, om man har några muskler i stjärten, annars kan man köpa rumpboken, men då kommer man förhoppningsvis känna att det spänner till lite där, och den känslan kan hjälpa många som till exempel har det här problemet att de tappar lite anspänning i botten och bara rasar igenom, många av de här väldigt mjuka omuskliga personerna.
Ja, men en sak som man också kan se när du pratar om det, att det är oftast de som står lite smalare. En annan typ av valgusering är ju för de som står kanske lite för brett för vad ens egna kropp klarar av. Och då blir det ju, när du ska skapa det här trycket i botten, så kommer knäna att börja fladdra inåt för att du kanske inte klarar av att stå riktigt så brett. Är du med på vad jag menar?
Ja.
Så, som till exempel för mig när det blir tungt, så kan det ju bli så. Det är ju för att jag kanske står lite, jag står ganska extremt brett. Jag håller ju på att testa på att stå lite smalare nu. Men just det här att om du ställer dig för brett, jag såg det faktiskt det på gymmet när jag var tränad idag, ett gäng som stod och som kanske behöver, som jag kanske inte riktigt vet heller, men de skulle hjälpa varandra och cuea varandra och sådär, ett gäng ungdomar, och då stod de väldigt brett, vilket gjorde att de orkar ju inte hålla den anspänningen, så musklerna klarar inte riktigt heller av att hålla ut det knäna då och jobba i det vi brukar prata om ledelinje. För jag tror det är också ytterligare en sån här sak som blir lite miss i det här. När vi pratar om det här att ledelinje, vi pratar ju om, vi pratar om att förhålla sig till vissa principer. Mm. Och då är ju en av principer ledelinje, det vill säga att vi ska skapa förutsättningar för kroppen att jobba där vi är stabila och där vi inte tar in oss i lägen som vi inte är i vanliga fall när vi dessutom lägger på vikt. Och då brukar vi säga just att står du med tårna lätt pekandes utåt, då vill du också ha knäna lätt pekandes utåt. Alltså för de ska följa knäled, fotled, höftled ska följa varandra. Så det är ju en sån sak som kan bli då en typ att när man hamnar i det läget så har man väldigt svårt att använda med just då den här mellanmuskeln som är den som jobbar med utåtrotationen i höften. För att du hamnar för brett.
Exakt.
Och då kan det vara svårt att slå på den.
Ja, så man kan ju fundera över om man står i en position där just knät följer tån i hela rörelsen. Och fokusera på det istället för att tänka ut med knäna.
Det är bra.
Grymt. Vi la ju till några bubblor också som vi inte behöver kommentera så mycket. Men det är ju några sådana idiotgrejer. Det är ju en sån som jag tror är en gammal grej också som jag tror inte någon säger så längre. Men det är ju så här, knäna ska gå framåt när du böjer. Eller att man ska stå, du ska stå med tårna rakt fram när du böjer. Vissa slänger sig fortfarande med de här lite tanklöst. Och det kan vi bara konstatera efter allt vi har sagt nu innan att det är ju bara bullshit.
Ja, så liksom för att summera de här sakerna, alltså så kan man väl säga så här, alla ser olika ut, alla böj kommer se olika ut, alla marklyft kommer också se olika ut. Vi har vissa principer vi kan ta hänsyn till, men släng dig inte med uttryck som du egentligen inte vet hur det landar hos personen. Nej. Även om det är en person du med god mening och som du ska ge feedback till har efterfrågat det. Så någonstans, tänk på vad du säger och vad det får för... liksom hur det tas upp av den personen du pratar med.
Ju mer erfaren jag blir som tränare, ju mindre cues ger jag ju. Jag blir mer och mer tyst och jag låter mer och mer personer lösa det själv. Det är klart att det krävs erfarenhet för att kunna se olika böjstilar och analysera många olika lyft, men det finns inte liksom en guidebok till hur ett böj ska se ut. Och en sak som man kan ta med sig också utifrån allt det här vi just har sagt är, återigen som du var inne på, som jag sa att vi skulle återkomma till, ditt böj SM. Det är skillnad på att titta på en person som tävlar på en hög nivå i en sport och en person som bara vill vara en stark motionär. Därför att en person som vill vinna en sport kommer alltid ta den enklaste vägen för att få upp den där stången. Men det betyder inte att det är den väg som har minst skaderisk. Det finns alltid en högre skaderisk ju mer på en högre nivå alla som tävlar i en sport ligger. Och jämför dig inte med dem. Jag jämför mig inte med dem för att jag tävlar inte på den nivån. Men de allra, allra flesta kan göra en jättefin böj om de hittar en position för dem där deras kropp naturligt vill vara med en balans på hela foten där de känner att de inte vinglar någonstans och kan sätta sig ner och ställa sig upp utan att behöva tänka på alla de här cuesen och tänka på vad de gör. Helt neutral med en anspänning i kroppen. Så löser det sig själv. Kroppen är genial på att lösa saker. Så att mer självförtroende istället och lyssna inte på folk på gymmet som har läst någon gammal Rippetoe-guide om att alla ska göra low bar-böj.
Det är bra. Och som sagt, det är också lätt att jämföra sig med filmer man ser på sociala medier. Och många gånger är ju det lyft som kanske inte ens ser ut som sina träningslyft. Alltså, lägger vi upp tyngre lyft. Och framförallt, lita lite mer på dig själv. Det är klart som fasen att om man är lite osäker och känner att man inte riktigt vet att det är lätt att lyssna på någon som man tycker sig, men den där personen står ju och lyfter massor där borta. Men det är liksom inte det som är avgörande för hur mycket en person har kunskap om hur mycket man lyfter. Och framförallt så vet man inte alls dens bakgrund eller hur mycket den har jobbat med att cuea eller hjälpa folk eller tittat på folk när de har lyft.
Exakt.
Var lite kritisk mot cues i öppen.
Och var lite chill.
Ja, faktiskt. Lita på dig själv.
Du, jag tycker vi hörs på torsdag.
Det gör vi. Ha det bra.
Ja, kram.
Hej.
Hej.